Jag kommer ihåg tydligt, alltså, jag gick av ner till stora scenen i Kungsträdgården där det var en sån här sommarfestival. Alltså, det var smockfullt. Alltså, de sa att det var så här, över 30 000 personer. Det var en sån här riktig sommardag. Det var jättemånga svenska artister. Sara Larsson, alla de här. Det var en sån här stor liksom. Och jag körde typ en av de sista låtarna. Det var sånt jävla tryck. Och så går jag av scenen och jag bara... fan, det här funkar. Inte ens det här funkar. För just insikten av att fan, inte ens det här hjälpte.
Ja, då kör vi ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén.
Mm, fortfarande.
Mm, du gör det.
Vecka ut och vecka in.
Ja, vad har du för mellannamn, Nemo? Det har jag aldrig frågat dig.
Gud, alltså. Det är fantastiska namn, alltså.
Får höra.
Bill Nemo Hinke Hedén.
Alltså, Hinke har jag aldrig hört.
Nej, det är ett... Och när jag var liten så sa jag såhär, jag heter motsatsen till spade. Alla bara, Hink? Du heter Magnus.
Jag heter Karl också.
Ja, men det kan jag visst. Du är, du är så känd, så jag har nog läst det någonstans.
Har du det?
Ja, någon gång.
Eller så har du lånat mitt pass när du skulle in på krogen.
Ja. Så gammal är du. Du, fint att se dig igen.
Mm, detsamma.
Hur mår vi idag?
Jättebra. Jag tycker att jag har ont i ett finger har jag, vilket oroar mig, för då kan inte jag träna som jag vill. Men annars så är det bra.
Vi har ju fått mycket mail och DMs kring hur otroligt krallig du såg ut på bilden med Anja Lundqvist.
Har vi det?
Ja, några stycken.
Ja, hon är ju inte världens största.
Nej.
I och för sig heller. Men jag försöker inte bli så här, jag vill egentligen inte bli så här superstor. Det är inte så superviktigt för mig att ha jättestora muskler. Men när man tränar och har ett sånt muskelminne som jag har utifrån min tidigare karriär, så blir det ju så att man blir lite masslig.
Mm.
Blir mer vältränad på gamla dagar kanske.
Mm.
Men, bra. Hur går det med dina muskler?
Fy fan. Men jag har ganska bra kondis faktiskt.
Mm.
Jag kör väldigt mycket paddel ju och springer ganska mycket. Så jag har ju bra flås och sådär. Men muskler, jag har gett upp det, ärligt talat. Jag kan liksom inte gymma kontinuerligt och regelbundet. Jag har inte det i mig riktigt.
Nej.
Men jag är ganska nöjd där jag är liksom.
Ja, mår man bra, det är det viktigaste. Och att man får någon typ av motion.
Så är det. Mm. Och veckans gäst, jag känner mig lite orolig inför det här. För att jag vet att det kan bli som det blev när du och jag hade Ola Rapace här. Att vi hade liksom, jag sitter ensam med två AIK-are och det känns så där, ska jag säga, på förhand. Mm.
Ja, men väljer man att hålla på ett annat lag än AIK så får man lite skylla sig själv, faktiskt.
Ja, det är väl så kanske. Ja. Fan vad deppigt. Men,
du, jag tänkte på en sak, någonting som vi har fått in, eller som jag har fått mycket frågor om, just det här med
lagtillhörighet.
Nej, en annan typ av gemenskap faktiskt. Ja. Gemenskaperna.
Mm.
Jag skulle vilja att vi bara tar upp den, för att det är många som har frågat och hör av sig, ja, vart ska jag vända mig, vad finns de och vad heter de och sådär, så jag tänker att vi ska dra dem igen.
Mm.
Du kan väl dra några gemenskaper för just kring beroendet.
Ja, det är ju bra att vara tydliga, så är det ju, eftersom det här ändå är en lite av en nyckelgrej.
Ja.
Det finns AA, det finns DAA, det finns NA, det finns CA. Och vi sitter ju inte här och predikar om vilket som är bäst eller sämst eller vad det nu är. Vi säger bara att det finns många olika alternativ. Mm. Och alla är ganska snarlika egentligen.
Mm.
Och sen finns det ju ganska många anhörig- och medberoende gemenskaper också. Mm. Och de kan ju du dra.
Ja, det är Al-Anon och sen har du Co-Anon.
Mm.
Co-Anon vet jag nu faktiskt är av medberoende gemenskapen, alltså Co-Anon, i världen störst i Sverige.
Mm.
Sverige är alltså störst i världen när det kommer till medberoende gemenskapen Co-Anon.
Och om man vill ha mer information om de här gemenskaperna så kan man ju bara googla det. Så finns det hemsidor, det finns möteslistor.
Mm.
Och för er som är extra försiktiga nu i coronatider finns det också online-möten, bör sägas.
Yes.
Bra.
Ja.
Ska vi...
Plockar in gästen.
Ja, men det tycker jag. Veckans gäst är ju som sagt tyvärr AIK, men han är välkommen ändå, för så storsinta är vi i den här podden. Och han är förutom det en fantastisk artist. Han har varit clean i, jag tror att det är runt 10 år faktiskt. Men det får han berätta själv om, tycker jag.
Ja. Ja,
vi plockar in honom. Välkommen in, Albin Jonsson!
Tack så hemskt mycket.
Tja! Hur mår du?
Men det är fint. Mm. Det är bra, tack.
Välkommen.
Kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här.
Men kul att få vara här och träffa er. Det var länge sedan.
Och AIK-are gör ju det lite extra speciellt.
Ja, man är inte jättekaxig i dessa tider, men man är fortfarande AIK-are såklart.
Ja, men allsvenskan har ju inte börjat än. Nej. Så att, just nu kan vi ju allt vara lugnt.
Absolut, förutom den där gruppspelsmatchen där.
Men det var som jag sa till Nemo. Alltså Nemo höll på att skulle liksom påminna mig om den där matchen. Jag sa fast... Nej, men det är en kuppmatch, kom igen liksom.
Det är träningsmatch.
Ja. Fast om AIK hade vunnit, då hade det varit allvar.
Då hade det varit allvar.
Ja, absolut. Såklart.
Absolut.
Vi tänkte att vi skulle prata lite om ditt liv.
Absolut.
Hur känns det?
Det känns läskigt, men jag låter er leda, så svarar jag så gott jag kan.
Ja, för det fanns en liten ambivalens i att komma hit. Kan du berätta om det?
Jag har haft en jobbig period bara senaste månaden när det är inte sådär jobb och liksom, det har varit lite rörigt i livet. Och så har jag känt mig så här, jag tycker det är bra att prata om sånt här för att kunna liksom hjälpa andra. Men när man själv är kanske i en sårbar period så blir det också, jag blir lätt att jag vill liksom hålla det för mig själv och liksom bli lite så här, man blir sin egen puppa på något sätt. Och då så var jag, när du hörde av dig så var jag lite så här, jag vet inte om jag är tillräckligt stark för det här idag. Men så kände jag ändå att det är svinbra. Mm. Att man också kan snacka om livet i även en sån här fas liksom. För jag har verkligen perioder av där jag känner mig mycket, mycket liksom starkare och har ett bättre flow. Nu vet ni ju alla liksom vad det är för tid i världen också med pandemin som har ju slagit svinhårt mot min bransch liksom. Så att det har varit en tuff liksom, senaste året har varit tufft. Och nu börjar jag känna att så här, man har kämpat på så nu börjar det bli lite så här, man börjar bli lite slut liksom. Så det var med det. Alltså jag var jätteglad att ni frågade om jag ville komma hit. Men det var mer att jag kände så här, när du hörde av dig så var jag precis i en fas där jag var så här, jag är inte superstark just den här dagen liksom.
För att det är ju så att just din bransch har väl tagit i princip mest stryk av pandemin kan man säga, nästan.
Alltså jag tror det är i alla fall en av dem liksom. Alltså kultur, absolut. Och sen så är det ju också så här, alltså jag tycker att det blir helt snett att sitta här och liksom köra någon slags tycka synd om tal när man mår bra och ändå har, jag har boende och barn och familj och allting. Det finns många som har det mycket värre, men det är klart att så här, det är svårt när man tar bort, i min bransch här kanske 75-80% av intäkterna kommer från live. Och när man tar bort det en månad eller två månader eller tre månader så går det, men nu är det ju snart, vad är det, över ett år va? Som det har varit stängt. Så det är klart att det börjar bli liksom, det är en lång period och vi vet inte riktigt när det kommer öppna upp igen. Det är väl med det också, att det finns en osäkerhet kring så här, hur länge ska det pågå? Kommer det återgå till det var innan eller kommer vi ha, det vet ju ingen liksom. När och hur det ser ut. Så det har varit liksom, man får kämpa på. Men det är klart att vi drabbade, absolut.
Men har du någon plan om det nu skulle dröja liksom, säg, alltså i worst case scenario, det kan ju dröja egentligen hur lång tid som helst.
Absolut, men då har jag tänkt att, alltså jag är redan i läget där jag är så här, man måste börja kolla på alternativa vägar att gå nu. För att så här, just som jag sa, att så här, jag är i studion varje dag och producerar musik, men jag kan inte heller släppa hur mycket som helst, utan så här, det måste komma också, man släpper och sen åker man ut och spelar, lite så ser det ut. Och jag släpper jättemycket musik, men det finns ju också, jag kan inte släppa en låt i veckan, alltså det går inte, det blir för mättad liksom, publik då. Så att det som jag tror kommer vara ett, så här, jag tror många i den storleken jag är som artist kommer behöva titta på att alltså man har liksom en annan inkomst också. Sen om det är studier eller om det är att man, vissa har ju en utbildning eller har en bakgrund. Jag har jobbat jättemycket restaurang innan. Det är inte någonting jag planerar att gå tillbaka till, men jag tänker kanske att jag ser fram emot att börja studera förr eller senare. Och jag tänker att det är ett perfekt läge att göra det nu kanske.
Och om vi ska byta lite riktning i det här samtalet då. Vi var inne på det när vi presenterade dig. Du är väl börjat närmare 10 år nu, va? Inte så?
Ja, absolut. Det här är, ja precis. Jag är i mitt 10:e år. Så det är november är det 10 år.
Snyggt.
Nu ska man ta en dag i taget. Men det är november i så fall.
Ska vi spola tillbaka bandet lite?
Absolut. Ja.
Vi brukar göra som så att man får dra en slags life story egentligen. Och vi, liksom, vi får in små frågor här där.
Ja, precis så. Ja.
Absolut.
Så var började det? Berätta.
Ja, jag är uppvuxen ute i Nacka som är en stor förort till Stockholm där det finns både jättefina områden och mindre fina områden. Jag är liksom uppvuxen i lägenhetsområden med mamma, pappa, två syskon. vanlig liksom vanlig uppväxt, och sen så har jag alltid känt egentligen sen, så länge jag kan minnas, något slags hål i mig liksom, som började växa redan sen kanske, som jag kommer ihåg, 3-4 i skolan liksom. Jag var, det tog sig uttryck då genom att jag var ganska elak. Jag var en av dem liksom som var mobbare i mellanstadiet. För bara så här, det fanns redan då någon slags, svårt att sätta ord på när man är så där liten, men det fanns någon slags hål liksom som jag inte lyckades fylla. Och sen så när jag debuterade tidigt med alkohol i sjuan, jag var 13, så kände jag nästan från första gången att det var som en sån kärlek vid första ögonkastet liksom, att det var så här, ah, äntligen hittade jag det. Det här hålet började täppas igen, kändes det som. Och från att jag egentligen debuterade så blev det eskalerade ganska snabbt. Vi var ett gäng som liksom, ja, vi började dricka, och sen började man dricka varje helg, och sen gick det ganska snabbt till att vi också började testa andra saker och starkare medel i alkoholen också liksom. Så när jag var kanske 15 hade jag nog utvecklat redan ett missbruk i form av cannabis och alkohol, där det var, alltså säkert sådär, från att det gick från 2 dagar i veckan till 3 dagar i veckan, till att det gick till att liksom det var från att man vaknade på morgonen så tog man in någonting av de här substanserna i kroppen liksom.
Om man får pausa lite där, ja. Vart tror du att det här hålet kommer ifrån?
Jag har ju jobbat jättemycket med att försöka att lista ut det liksom. Men jag tror att så här, det finns ju arv och miljö, det finns ju någon sanning i det såklart. Och jag tror att så här, det finns någon slags genetik i mig som jag behöver kämpa emot. Men sen har också funnits en miljö i liksom mitt liv där jag har känt mig otrygg som barn liksom, i den konstellationen jag växte upp i. Där jag hade föräldrar som i perioder inte mådde så bra. Och när man är liten, det är jättesvårt att förstå vad det betyder att ha en förälder som mår skitdåligt liksom. Det är svårt att som vuxen kan man ju idag se tillbaka och säga, okej, men min pappa mådde jättedåligt, det hade inget med mig att göra. Men när man är barn så, man förstår ju inte det liksom. Och jag tror att det var miljön, och sen arvet är att jag har liksom en många led psykiska liksom besvär i beroende sjukdomen och andra och psykiska sjukdomar. Så det har ju funnits båda delarna liksom. Och det har jag ju förstått nu som vuxen. Men där och då vet jag inte. Jag var bara olycklig och arg liksom, som barn.
Det där är ju lite, man tittar, det är ju så, vi känner ju igen det och man hör ju det gång på annan. Och jag har funderat mycket på det där. Jag tror att det är nästan som en sorts latent ångest som ligger och bara gror där. Liksom. Mm. Och fyller man inte det där hålet så då börjar det puttra lite mer ångest.
Yeah.
Ilska, vilket kan te sig i ilska och massa olika grejer.
Ja.
Just med när man upplever saker som barn och inte får svar på det eller lösningar på sådana saker, och man kan gå vidare och växa med det, så är det så otroligt vanligt. Alltså.
Ja, exakt.
Ja, du brukar snacka om det, Magnus, det här med att vi kan inte hantera våra känslor.
Nej.
Och det börjar ju så tidigt. Albin beskriver nu, och jag kan också relatera till det, att redan liksom i skoltiden det här med att jag fann någon slags inre ro, inre liksom lugn, när jag liksom till exempel gjorde något hyss i skolan, något bus, fick bekräftelse, var elak mot någon, gjorde någonting, för då kändes, alltså en reaktion från människor räckte för att jag skulle känna så här, lite behag liksom.
Mm. Mm.
Och jag tror att det är snarlikt det du beskriver, tror jag.
Ja, absolut. Och sen så hittar man ju, alla har ju sin resa och hittar sina vägar att liksom ta för att fylla det hålet, eller springa iväg eller fly från sig själv. Och det lyckligtvis jag också hittade under den här perioden var ju musik liksom. Och det har varit, ända sedan jag var 10 har det varit en källa till liksom frihet, där jag kan vara, skapa och skriva. Jag började skriva låten när jag var 10, och det har jag följt med hela tiden. Så parallellt med liksom det här utvecklandet av missbruket, så var det också väldigt, väldigt mycket skrivande och var i replokaler och var i studion, som blev min räddning. Och det jag hade som verkar inte finnas i då var ju fritidsgårdarna. Mm. Där det fanns studier, det fanns replokaler och det fanns vuxna människor som var fina. Mm. Liksom som gav en någonting helt annat än vad man var van med. Alltså de gav en förtroende och de var mer som vänner fast de var vuxna. Och jag hade en man där som hette Anders som var som var jätteviktig. Liksom. Jag vet inte vad han var för ålder då. Han kändes ju jättegammal. Han kanske bara var mellan 25 och 30, ingen aning. Men han blev ju superviktig. Liksom. Att, så här, det kändes som att han såg en. Han liksom, pratade med en som en vän. Inte som någon som var över en. Liksom. Och, mm. och gav också mig möjligheten att skapa musik på riktigt genom att spela in den. Och liksom, han gjorde beats och vi fick göra riktiga låtar. Sen lät det ju förjävligt. Liksom. Men det var ändå så här, vi gjorde någonting. Vi brände skivor och sålde dem. Det blev någon slags liksom så här, jag håller på med musik. Det var min identitet. Sen så fortsatte från att jag var 15, blev det egentligen det här missbruket blev mycket värre för att jag började ta mycket starkare droger. Och det förstörde jättemycket liksom av mitt liv i relationer och jobb eller skola. Jag klarade absolut inte att gå i liksom gymnasiet och sådär. Utan åt jättemycket tabletter och sådär. Som är, det är ju förödande de typen av droger. Så att det höll på. Jag är inte så sugen på liksom drama så här krigshistorier från missbruket, men mer att så här, det eskalerade. Och mellan jag var 15 och 21 så var jag väldigt trasig. Och från att jag egentligen var kanske 19 så var det bara en kamp för att försöka sluta liksom.
Fanns det folk i din närhet som sa någonting då?
Absolut, absolut. Både i min familj, mamma och brorsa. Och även jag hade en lång relation, alltså från att jag var 15 till 21, som också var, hon var jätteviktig och liksom väldigt tydlig med att det inte funkar. Så att jag hade massa, vad ska man säga, räddningsplankor som försökte styra in mig på rätt väg. Men det är som ni vet, man slår i sin egen botten. Mm. Och när man är i det där så är det väldigt svårt att ta in vad andra säger. Även om jag i efterhand igen kan se att så här, de här försökte verkligen, så känner man sig jävligt ensam. Man är liksom, det var jag mot världen på något sätt. Och alla var emot mig och liksom, världen var emot mig. Alltså jag hade verkligen den typen av känslor och det beteendet att så här, fuck allt liksom. Tills att jag till slut efter många liksom, jag slutade varje dag i säkert 2 år och började varje dag. Och till slut så var det liksom, det tog stopp. Jag tror min hjärna var helt paj till slut. Alltså jag hade svårt att liksom koppla mina egna tankar i slutet, att jag visste knappt vad jag tänkte. Alltså det var på en nivå där jag kände så här, fan det här är, det spårar ut liksom, alltså i nykter tillstånd. Och någonstans där så knäppte det till bara. Alltså så här, det fick räcka. Men då var jag verkligen inte på ett bra ställe i livet. Men från det har det ju liksom varit en jättelång resa till vart jag är nu. För att bara att man slutar med en drog, eller vad det nu är som man missbrukar, så betyder inte det att man kan ta bort det. Men man måste fortfarande göra jobbet med liksom hur man beter sig, hur man lever. Det går inte att bara plocka bort själva substansen eller vad det är man missbrukar liksom.
Vi är superglada att ha med oss våra älskade vänner på The House Stockholm Berlin. Även denna vecka, Magnus.
Ja, verkligen. Och nu är det faktiskt kul, för nu börjar vi ju också höra från våra lyssnare som faktiskt har tagit hjälp från The House.
Mm. Ni är flera stycken som har kontaktat dem och fått hjälp via dem. Och det gör oss mycket glada, och det gör nog The House glada också, tror jag.
Ja, det är ju...
Alla blir glada.
Hela grejen.
Ja, exakt.
Förklart, men tillfälligt. Vad gör The House unika då, Nemo?
Men det som gör The House Stockholm Berlin unika är ju att det är en öppenvård, men det är inget unikt i sig. Men deras behandlingar är ju skräddarsydda för individens behov, begäran, hela livssituation. Mm.
Plus att det är ju mycket, mycket mer individuell terapi än det är på ett behandlingshem. Mm. Med tanke på att där sitter man ju nästan alltid i grupp i terapisessions. Det gör du ju inte här, utan här har du ju one-to-one, vilket såklart är fokus bara på dig.
Mm. Och det är ju vår kompis Robert Boman som ligger bakom The House, så vi kan ju gå i god för att det här är premiumvård.
Ja, det är det. Mm. Verkligen.
Om ni har frågor om beroende, om medberoende eller The House behandlingar, priser eller vad som helst, så kan ni mejla till
sandra@thehousestockholm.se.
Kanon! Tack The House!
Tack The House! Jag tänker för alla som sitter som föräldrar eller som är i den åldern, 19, 20, 21 eller 15 eller vad det är. Om du tittar tillbaka nu, tror du att det finns någonting folk i din närhet hade kunnat gjort annorlunda som hade fått dig att sluta tidigare? Eller hade inte det spelat någon roll?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det mycket av jobbet måste göras tidigare. Mm. Det är vad jag tror. Det är det jag försöker tänka med mina. Jag har ju själv två söner och jag är jätterädd för att det här ska liksom hända, alltså att det ska komma in i deras liv, det här mörkret eller liksom de här känslorna av liksom hopplöshet och ångest som är normalt att känna i tonåren. Mm. Och jag försöker tänka att så här, jag vill fylla på så mycket jag kan med liksom, saker redan nu för att de ska ha så mycket verktyg som möjligt. Så jag tror att det är jätteviktigt att försöka ge de här verktygen så tidigt man bara kan om man är förälder. Sen om man är i det här, om man har ett barn som befinner sig i det här eller om man är det själv. Men jag tror att det viktigaste i mitt perspektiv är att så här, man måste finnas där. Liksom. Och jag tror att det går inte att ge en person för mycket kärlek. Och kärlek är det bästa vi kan fylla oss med. Alla behöver fyllas med någonting. Oavsett om du har ett hål eller inte. Så det är så här, kärlek kan du aldrig få för mycket av. Och att vara där, finnas där, ge liksom sina barn 100 chanser. Alltså det tror jag är det absolut viktigaste. Att vara närvarande. Och alltid liksom, alltid ta emot dem.
Men var det du fick till exempel? Fick du chans på chans på chans?
Ja, men det tycker jag ändå. Alltså jag tycker ändå att så här, jag har varit jättearg på mina föräldrar i perioder och liksom blamat dem för mycket. Men jag har ändå alltid haft en känsla av att så här, jag alltid kunnat ringa min mamma. Och det har varit jätteviktigt för mig. Och också att så här, jag hade en period där jag liksom levde på helt fel sida av vad man säger samhället. Där liksom ingenting egentligen fungerade. Och jag, min känsla av alltid att det här skulle såra min mamma så mycket om hon visste. Liksom. Mm. Och det, jag tror att så här, det absolut, det har jag känt. Och jag tror att så här, det går som sagt inte genom för mycket kärlek. Sen så vet jag, och ni kan ännu bättre liksom, medberoende problematik. Så det finns ju såklart massa metoder som är jätteviktiga. Men jag tänker just i relationen om man pratar förälder-barn så tycker jag, så när barnen är de här åldrarna så tycker jag att det är superviktigt att vara närvarande och vara där. För bara för att ett barn blir liksom 17-18 och kan ta hand om sig själv så är de fortfarande för små tycker jag. Mm. För att liksom bara släppa fria så. Så.
Har du börjat prata med din 9-åring om din historia?
Nej, jag har inte gjort det. Jag vet att jag kommer behöva göra det. Och jag har funderat mycket på hur och när och liksom vad som sägs. Så jag förstår ju också att så här, det kommer komma en period där han börjar utforska och hitta intervjuer och hitta liksom, förstå låtar som jag har släppt sådär. Så att jag väntar på det, men jag tänker att det får, han är fortfarande så pass liten så att jag tänker att det får ta några år till liksom. Mm. Men jag har absolut funderat kring det. Jag kommer ju liksom behöva göra det eftersom som jag har pratat om det här också.
Mm. Rätt skönt ändå att kunna sitta med sina barn och prata om det och man är 12-13 års nykter,
ja.
Än att man precis har slutat.
Ja, någonting som. Absolut.
Jag fick ju den med Lans till exempel. När jag slutade så första gången, då var det rätt tufft. Han var ju liksom 10-11 och läste allting i tidningen. Mm. Och sen Tristan. Så han gick ju hela tiden i mina skåp och kollade, vad är det där för tabletter, vad är det där för tabletter? Liksom orolig hela tiden. Mm. Så på det sättet så kommer det ju ändå vara fint för dig att kunna prata när du har så lång nykterhet.
Mm, absolut. Och det,
vilket också säkert gör dina barn tryggare såklart.
Det tror jag. Och de har ju liksom aldrig sett mig ens berusad eller i närheten av någon slags alkohol eller droger. Sådär. Så att det, för honom kommer det ju vara en helt annan... ett helt annat samtal än vad du beskriver. Liksom.
Om vi vänder på det där som vi pratade om när man som anhörig. Vad tror du hade hänt med dig om folk hade satt upp gränser?
Ja.
Tydliga gränser.
Ja.
Vad tror du hade, tror du att det hade spelat någon roll? Eller vad tror du?
Jag har funderat på det där också. För att jag upplevde redan från tidig ålder att jag hade inga tider. Jag hade inga liksom, det fanns inga regler riktigt. Jag fick bestämma rätt mycket själv. Och det tror jag var... För mig var det inte en bra situation. Jag tror att det hade varit mycket bättre om jag hade känt att så här, den här tiden ska jag vara hemma. När jag kommer hem då väntar den här uppe. Alltså det fanns alltså en känsla av att någon var där. Att det fanns någon som faktiskt... Sen jag menar inte att de inte brydde sig. Men de checkade ut lite ifrån att så här, jag var yngst i syskonskaran. Jag tror också att så här, mina äldre syskon, de hade väl gjort den här liksom, sitta uppe och vänta på ungdomar som kommer hem. Och jag kände nog att, så här, att det var skitsamma om jag kom hem dyngrak som 13-åring två på natten eller liksom, om jag ens kom hem eller så borta. Så där. Och jag tror att jag hade känts skönt att veta att så här, jag måste vara hemma den här tiden. Det blir en konsekvens om jag inte är det. Eller liksom så här, min mamma blir ledsen. Eller ja, men bara känslan av att någon bryr sig. Jag tror att det är det viktiga. Att just det där, när man känner att man är väldigt ensam att världen är emot den. Och sen så är det ju ingen heller riktigt som är där och bryr sig. Då blir det ju, det förstärks ju då liksom. Så jag tror att det hade varit bra för mig.
Ett tydligare ramverk.
Ja, absolut. Och lite så här, jag tycker att det är viktigt, eftersom livet ser ju också ut så liksom. Det är ju bra att ha ramverk, och det är bra att det finns mallar och liksom så här, vi behöver ju alla anpassa oss lite om man ska leva i det här samhället. Så är det ju bara liksom.
Men du, om vi ska snacka lite om det här missbruket som ändå eskalerade någon gång där och i förhållande till din karriär som också blowade upp rejält där. Hur såg det ut då? Blev det en slags riskfaktor för dig att din karriär verkligen slog igenom? För du var ju clean då, eller hur?
Ja.
Berätta lite om det.
Absolut. Jag lyckades liksom bli fri från droger och alkohol när jag väntade mitt första barn. När jag skulle fylla 22 då. Och det var anledningen till att jag också blev clean. Bara för att jag sa, nu ska jag bli pappa, jag måste ta tag i det här. Och jag tog ingen hjälp då. Jag gick inte till någon gemenskap, jag gick inte på något möte. Så jag var liksom, jag tog bort drogerna, men beteendet fanns kvar. Den här känslan fanns kvar, hålet fanns kvar. Och jag bara bytte egentligen till att så här, lägga allt det på jobb. Och försöka fylla upp med att de här drömmarna om att lyckas med min musikkarriär var liksom, projektionen var att lyckas jag med det så kommer jag må bra. Då kommer det här hålet vara uppfyllt liksom. Och ja, men jag antar precis som Magnus som har haft en idrottskarriär där det är, så här, det är väldigt svårt att lyckas inom de här områdena. Det är väldigt mycket drömmar och man måste ge hjärnet liksom. Och man projicerar också så här, när man lyckas med det då är man framgångsrik och då mår man så här. Och det som hände för mig var att så här, den smällen var nog den hårdaste. Alltså jag tog mig 2014 till ett ställe där jag var etta i Sverige på alla liksom listor. En dröm som jag knappt hade vågat tro på ens med den här Din soldat som var en supersuccé liksom. Och jag hade ju projicerat hela tiden att så här, lyckas jag så kommer jag må så här. Och sen så bam, så var jag, då hade jag lyckats med allt det där. Allt som jag hade trott skulle liksom fylla upp mig kändes inte ett skit. Det var också bara en extern grej liksom, som inte alls läkte något här inne i mig. Liksom. Och det blev en jättesmäll. Alltså det var verkligen så här, jag gick in i en tung period efter det. Därför att jag också var så här, fan, vad ska jag göra? Ingenting funkar ju liksom. Nu är jag nykter, jag tar hand om, liksom, jag har barn, jag har en fin fru. Allt var liksom på ytan superbra. Och där någonstans var det så tur att jag träffade någon från gemenskapen. På en jobb, liksom en spelning. Och som var så här, han tog med mig till möten. Och det var första gången jag liksom kom in i en sån gemenskap där jag sa, okej, det här är, det finns massa andra människor som känner det här. Och det är just vad det är, det är ju en gemenskap. Alltså så här, vi är flockdjur liksom. Och få känna det var jag hade varit jättemycket hos olika terapeuter och läkare och försökt liksom förstå vad det är för fel på mig. Jag känner mig aldrig liksom, jag mår alltid dåligt typ. Jag känner mig alltid stressad och då är jag så här, men du kanske har ADHD eller du kanske har det här. Alltså, och sen så när jag kom in i rummet så var jag så här, okay, här var det första gången jag kände att okay, det här finns någonting jag behöver verkligen lära mig att förstå och gå på de här mötena. Så det hjälpte jättemycket. Men det ovanliga var ju då att jag hade varit nykter i nästan 2,5 år när jag gick på mitt första möte. Men jag hade inte varit liksom, vad ska man säga, min beroendeproblematik eller mitt beteende kring det var fortfarande likadan. Så att jag var nykter men jag mådde inte så bra liksom.
Nej. Men när du blev nykter, var det så att det bara liksom, det var, när du väl bestämde dig för det, var det lätt då eller var det så här återfall på återfall på återfall?
Nej, det var jättetufft. Alltså som jag sa, jag bestämde mig tror jag varje dag i nästan 2 år. Det här är sista gången, det här är sista tabletten, det här var sista det. Alltså varje dag. Och sen så började jag. Sen så hände det massa saker liksom under de här åren som gjorde att till slut var framme vet att det går inte. Och sen när min tjej blev gravid och hon och jag träffades och blev liksom gravida väldigt snabbt, så hon hade inte levt alls med mig under de här åren av liksom missbruk. Hon hade inte knappt sett den sidan liksom. Vi såg också sen, så var, hade vi, och då hade jag precis slutat med vissa saker och bara drack. Och sen så när vi skulle få barn, då var det så här, men nu klipper jag med allt. Så att det var en lång period av att bli fri från det, absolut.
Men hur är det som artist att vara nykter, tänker jag? Var det så att du fick säga till ditt management och så bara, jag vill inte ha några frestelser, jag vill liksom stänga de dörrarna så här, eller hur funkar det?
Ja, det var, i början var det ju alla i mitt team, alla som spelar med mig, alla vet att jag är nykter och alla har verkligen respekterat det och verkligen peppat mig för det liksom. Och Mattias som jag jobbar jättenära med, som är som en bror för mig, han är verkligen så här mån om hur jag mår. Alltså vi har en annan relation än att så här hålla på och hetsa varandra till att göra dumma saker liksom. Så de har varit jätteviktiga i det. Jag har haft bra folk runt omkring mig så. Men sen så tror jag att det blev tufft därför att jag var ute och turnerade konstant i 2,5 år i Sverige. Det var liksom 3-4 spelningar i veckan från 2014 till slutet på 2016. Och i början gick det bra och sen så efter några månader så kände jag så här, fan, jag vill också vara med. Alltså så här, jag gick alltid hem efter gigget och så festade de. Och jag var så här, fan, jag klarar det här liksom. Jag är stark i min nykterhet, jag kan vara med. Och istället för att liksom vara med så blev jag en person som så här, ta in 100 shots och så bjuder jag all. Alltså så här, jag skulle visa att jag hade liksom så bra koll så jag kunde också hetsa andra till att dricka. Och jag var så här, fan, vad är det här jag håller på med? Alltså det tog några månader innan jag så här, de i bandet var lite så här, fan, vad händer liksom? Varje gång så ska du försöka visa oss att du kan köra hårdast fast du bara dricker Ramlösa själv.
Du leva genom dem typ.
Ja, exakt. Ja. Och så var det som att jag var så här, okej, men det här är inte ett bra beteende. Alltså jag ska absolut inte hålla på så här. Och då, sen dess har jag verkligen försökt och verkligen har tonat ner den sidan helt. Sen så har jag ändå liksom kunnat vara med. Och det är ju jättemycket nattklubbar. Alltså det är det där 80% av mina spelningar är. Så det är ju en miljö av liksom alkohol, till viss del droger också är säkert i publiken och sådär. Men det är ju väldigt mycket fest. Så att det är klart jag är i den miljön. Och jag ibland hänger med och festar och dansar liksom. Och dricker Ramlösa. Men jag försöker så fort jag känner av att så här, okay, nu börjar jag tendera till att bli lite så hetsig. Eller liksom ska bli alfig i baren. Då drar jag hem liksom. Mm. För att jag vet att det kommer inte, jag kommer inte må bra det. Jag måste ta ansvar för hur jag mår. Och sen så, ja, det är det jag kan göra liksom.
Har du varit nära återfall?
Jag tror att det ändå ett par gånger har varit så att jag vet att vi pratade om det. Jag gjorde ju Melodifestivalen för 5-6 år, vad är det, 5 år sedan? Ja, det går så jävla fort, 5 år sedan, 2016. Och jag vet att så här, jag mådde inte bra alls i den här perioden. Jag och min fru höll på att separera. Jag hade varit som sagt borta på turné jättelänge. Jag hade liksom ingen ankare så där, utan jag träffade aldrig mitt barn. Det var, liksom det var en jobbig period. Jag började känna mig trasig och sönderarbetad. Och sen så hade vi Mello som jag också gick in i helt fel mindset. Alltså det var som att vi flög in i det för att bara hålla igång någon slags eld som höll på att brinna ut liksom, för att vi var sönderjobbade. Och jag tror att efter vi åkte ut där så var jag liksom i en svag period av att känna så här, jag kände mig det här ensamma offret igen liksom. Jag mot världen, och då var lite så här, skit i allt, och var liksom, hade nästan en flaska i handen som att det var så här, jag bryr mig inte. Men lyckligtvis så gick och la mig, och det gick bra. Så sen jag blev liksom nykter för snart 10 år sedan så har jag aldrig haft en droppe eller någon substans starkare än Alvedon i mig liksom. Men det har funnits några sådana tillfällen där jag varit så här, under de där värsta turnéåren där jag mådde skitdåligt både psykiskt och fysiskt, där jag kände att så här, det hade kunnat, om jag inte hade haft bra folk runt omkring mig återigen, för det var det jag hade där. Alltså ingen som var med mig skulle låtit det hända. Och jag har alltid haft till exempel Mattias som har varit skitviktig. Och de skulle aldrig tillåta det ens. Så att det har alltid funnits någon som har varit så här, stopp. Nu, fuck det här, vi går och lägger. Alltså liksom, vad händer?
Det där är ju otroligt fint, och det väcker en grej hos mig. Vi pratar ju alltid om hur man ska agera som beroende när folk frågar varför man inte dricker och folk är på en, men kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Vi borde börja slå ett slag för folk som får höra att någon inte dricker. Att ge fan i att pusha och liksom pressa dem att dricka.
Mm.
Det pratar vi aldrig om. Nej. Vi snackar egentligen bara om, det är väl inte vår uppgift på det sättet heller, men jag tycker någonstans att man kan liksom så här, ja, du sitter här och lyssnar på Beroendepodden. Hur skulle du själv agera om någon säger, nej men jag dricker inte. Jag dricker inte idag. Skulle du hetsa eller skulle du acceptera det, respektera det? För det är någonting som vi aldrig har tagit upp egentligen, faktiskt.
Men är inte det ett tecken på att man själv kanske har en problematisk relation till alkohol om man blir en sån som reagerar på ett sånt sätt?
Mm,
alltså,
kan
vara. Ja, det är den känslan jag får i alla fall. Att, alltså, för när jag blev clean för 5,5 år sedan så var det som att de liksom... De som själva hade något slags problem gällande alkohol och droger, det var de som så här tyckte att, vad håller han på med liksom? Det där är ingen nice, eller, så här, eller vände ryggen till, eller agerade på fel sätt. Medan de som var mina riktiga vänner och var ganska sunda i sin relation till alkohol och droger, de var mer så här, fan vad grymt, tummen upp liksom.
Mm.
Jag tror att det säger mer kanske om dem än om oss på något sätt.
Jag tror jargongen också, om man är ett grabbgäng, den jargongen har vi säkert alla haft liksom. Yeah. Och det har alltid varit hets med att dricka, ja du ligger en halv efter och vad det är för någonting liksom. Men det är ändå en grej att liksom tänka på.
Ja, verkligen.
Tycker jag. Så fint att du har haft det stödet och
verkligen.
Den supporten.
Verkligen.
Du har haft sunda människor omkring dig kan man säga.
Ja, och jag tror att det har varit jätteviktigt. För att den, som sagt, den miljön är ju såklart triggande om man är i nattklubb. Jag går ju aldrig på nattklubb, alltså privat. Alltså så här, om jag är inte jobbar så är inte, liksom, det är inte nattklubb jag vill åka in till.
Mm.
Utan, men däremot så har det varit en arbetsplats i 5 år. Så det har funnits väldigt många situationer som hade kunnat sluta annorlunda om jag hade varit lite svagare i tillstånd eller haft fel människor runt mig. Så absolut, det har varit jätteviktigt.
Jag vet inte om det är så i andra länder, det här med att man måste förklara varför man inte dricker. För det är ju väldigt mycket så i Sverige, om folk säger nej till alkohol så är det väldigt så här, ha, du dricker inte, att det blir liksom en fråga. Jag vet inte hur det ser ut i andra länder, men det känns lite konstigt att det är så.
Det känns konstigt, det gör det. Jag tänker, jag har ändå bott i...
Minns du?
Både i England, Skottland, Italien. Och det var väl mer att... Det är ju en annan kultur också där. Jag menar, tar du Italien, jag kommer ihåg första träningspasset, då var det 2 träningspass den dagen.
Mm.
Så hade vi tränat skulle vi käka lunch tillsammans på någon restaurang. Då drack ju rätt många av spelarna vin med mineralvatten liksom, mellan träningen. Jag tänkte, vad fan håller de på? Så det är en helt annan kultur. Jag tror inte att det är så där till exempel. Det tror jag inte.
Nej.
I England, man kör sitt race liksom. Det är inte så här, man är van, man går och tar en pint efter jobbet. Om det står någon där och dricker en cola så är det ingen som bryr sig på det sättet.
Nej. Men hur har det känts att snacka om din historia genom åren? Var det någonting som du började göra tidigt in i din nykterhet? Eller när var första gången du kände att du ville berätta? Liksom?
Absolut, så var det ju, alltså gå till CA som jag gick till som gemenskap var jätteviktigt för att så här förstå vad det här är liksom. Och efter det så var det också lättare att börja prata med andra. Jag har ju varit ute och kört en del föreläsningar och försökt, jag, för min liksom, det jag brinner mest för är ungdomar. Alltså i den här frågan då, att så här, kunna vara till någon slags hjälp där, om man kan ha en föreläsning och det är 50 personer och 49 skiter i, men en får ut någonting av det, så har jag alltid känt att det är bra. Och det är samma jag tänker med den här podden, jag har ingen aning om hur många lyssnar, men jag var såhär, fan jag mår inte så jättebra just nu, men om en lyssnar som kan få ut något av det här, då är det en bra grej. Och den tanken driver mig i den här frågan, att så här, det är bra att prata om det, för det kan finnas folk som får hjälp av det, som kanske gör att just det samtalet eller den föreläsningen eller den podden eller den låten var det som gjorde att man orkade be om hjälp. För att det är det vi behöver liksom, så här, man behöver hjälp. Och jag fick kontakt med först med Fryshuset som har gjort jättemycket bra saker genom åren för kids, typ 2016. Och sen började vi ha en föreläsningsturné som kretsade ganska mycket kring min life story, men också så här, ja, men lite om karriären men också mycket om missbruket. Och sen så har det utvecklats till att integreras med musik och låtar. Och det som var planerat nu i vår var en föreställning med musik och samtal tillsammans med Unga Lukas och FHM, alltså Folkhälsomyndigheten som är aktuella i en helt annan sak. Men att göra det helt riktat då mot högstadie- och gymnasieelever. Så det känns så här, jag har inte gjort så stor grej av det, kanske så här karriärsmässigt så, men mer att så här komma ut bland ungdomar har känts jätteviktigt. Mm. För jag tror att jag själv hade känts bra om jag själv hade varit i den åldern och någon hade kommit som jag kanske lyssnade på eller liksom ändå hade någon slags trovärdighet för. Så där, om ni förstår, jag menar att oftast kanske det var folk som kom till skolan, om det var så här, polisen som skulle berätta hur farligt det var med hasch, för det ledde till heroin. Alltså det var svårt att så här, tro på det. Alltså man tyckte att det var lite så här, skitsamma. Så att jag har försökt liksom tänka de banorna. Just att så här, kan man påverka någon till rätt, på rätt bana, så är det värt det liksom.
Jag är ändå nyfiken på det här som du pratade om, det här med att när du verkligen blowade upp, när du hade liksom, ja men, din soldat var etta på varje lista, du var liksom number one i Sverige och typ störst, och ändå så kände du liksom inte att du var lycklig och glad.
Yeah.
Och det är någonstans så jävla talande för den här sjukdomen på något sätt, för hur vi ständigt söker liksom externa lösningar för att lösa det här interna problemet. Och vi tror att liksom, ja men, en etta på singellistan ska göra oss lyckliga, eller en fotbollskarriär, eller liksom en ny tjej, eller ett nytt jobb, eller en ny bil, eller vad som helst. Men det kommer alltid vara den här inre tomheten som krigar med oss på något sätt.
Ja, och den inre tomheten gör ju att vi inte vill vara i nuet också. Det är den som gör att vi hela tiden vill vara på väg någonstans. Vi vill ju inte vara i den så kallade verkligheten i nuet. Mm. Och det är det vi verkligen får lära oss nu. Men var det så när du fick den här listettan och du blev så stor? Var det så? För jag tyckte du var inne på det, liksom, att vad ska jag göra sen då? Mm. Vad är nästa steg? Ja, liksom? Du hade inte något nytt mål, någon ny sak att sträva mot. Blev du riktningslös då? Eller?
Ja, alltså verkligen. Verkligen. Och just, alltså, just insikten av att fan, inte ens det här hjälpte. Jag kommer ihåg tydligt, alltså, jag gick av ner till stora scenen i Kungsträdgården där det var en sån här sommarfestival. Det var smockfullt. Alltså, de sa att det var så här, över 30 000 personer. Det var en sån här riktig sommardag. Det var jättemånga svenska artister. Sara Lars, alla de här. Det var en sån här stor liksom. Och jag körde typ en av de sista låtarna. Det var sånt jävla tryck. Och så går jag av scenen och jag bara, fan, det här funkar, inte ens det här funkar, för då hade jag redan börjat känna av att så här, fan, det hjälper liksom inte. Jag känner mig fortfarande. Och jag kommer ihåg att jag bara var så här, fan, ska jag göra nu? Alltså, jag har liksom inget, jag hänger kvar. Det här var, alla de bilderna jag haft i huvudet av att lyckas, det var liksom det här. Stå på den här scenen med så här mycket folk. Alla sjöng med i låten. Och jag var till och med i ett sammanhang där jag liksom kunde konkurrera med de här artisterna som jag hade sett som omöjliga. Alltså, det fanns till och med den grejen att så här, jag är till och med etta här. Så det fanns ingenting. Det fanns ingenting som var så här, ja, men om jag säljer lite mer, eller om jag drar lite mer folk, eller om lite fler, allt var det där. Och det är den värsta känslan, tror jag, när man har liksom projicerat något så hårt som ska fylla upp en, och så gör det ingenting. Och då känner man sig olycklig. Och där någonstans så började också det riktiga jobbet för mig, att så här, täppa läkare hålet på riktigt. Och den resan är liksom, jag är fortfarande i den. Och jag menar inte bara för att jag sitter här och varit nykter 10 år, att så här, som jag sa när jag kom hit, jag har fortfarande perioder där jag inte mår så bra. Men jag har helt andra verktyg idag när jag är i de perioderna. Och jag är inte orolig för dem. Jag vet att så här, kan jag ha en period där jag inte mår bra, då behöver jag de här sakerna. Jag behöver promenader i naturen, hur klyschigt den låter, så är det jätteviktigt för mig att komma ut i naturen och inte se liksom massa människor eller bilar eller reklam, utan så här, bara vara där är skitviktigt. Jag behöver yoga och meditera, som också låter så här, klyschigt, men det finns någonting där för mig, och jag tror alla hittar sina saker. Någon kanske har någon annan träning eller något annat, så jag behöver vissa saker för att må bra, och jag vet vad det är idag. Så jag vet vad jag behöver. Och jag inte, det gör också att så här, när jag får en period av där jag har ångest eller har jobbat för mycket eller stressat för hårt, så är det så här, jag är inte orolig för vad det ska leda till. Utan jag kände att okay, jag har alla mina verktyg i ryggen som jag saknade. Och det här har jag ju pratat om i andra sammanhang också. Så här, jag hävdar att vi skulle kunna lära alla barn från tidig ålder i skolan att hur man kan ha de här verktygen. Det behöver inte vara att man har missbruk i familjen eller har ångestsjukdomar. Alltså så här, det här är bra livskunskap som man skulle kunna ha en timme i veckan i skolan. Vad är panikångest? Alltså så här, bara att man får reda på vad det är, så blir det inte heller lika läskigt den gången det händer. För det händer många att man får en sån attack och man tror att man ska dö och man inte får någon luft. Och så här. Det finns massa sånt här vi skulle kunna lära oss från tidig ålder för att också ge verktyg. Vissa har jättefina familjer, jättefina relationer med föräldrar och får allt det här hemifrån. Men många har inte det. Mm. Alltså många, jag blev förälder, du blev också förälder tidigt. Jag har ingen aning om hur man är en förälder. Alltså jag har inte lärt mig det någonstans. Så att, det är klart att så här, om jag ska nu lära min son, fast jag inte har själv alla verktyg, det är svårt. Och då är det så här, varför, det finns ju massa liksom kunskap kring de här ämnena som vi skulle kunna lära ut. Mm. Och det tror jag att så här, det är självklart föräldrarnas huvudsakliga uppgift att guida sina barn i livet. Men vi kan inte ta för givet att alla föräldrar kan göra det. Så varför inte ha det en timme i veckan i skolan? Det vore för mig logiskt. Mm. Alltså mycket mer logiskt än att ha slöjd. Alltså jag tror att det här, ja men jag tycker det. Att så här, varför kan vi inte ha det här för att så här, försöka ge barnen så mycket verktyg som möjligt, för att livet är tufft. I perioder är det tufft. Det finns ingen resa som är så här helt smärtfri. Nej. Men det är skillnad på, alltså smärta kommer vi alla behöva uppleva. Men vi behöver inte lida. Mm. Alltså så här, pain och suffering, det är självklart att det kommer hända saker som gör att det gör ont. Alltså någon går bort. Man skiljer sig. Alltså det är omöjligt att komma undan det. Men du kan gå igenom och känna smärta utan att du behöver lida av det. Du kan känna, fan vad det här tog på mig. Det är jättesorgligt att det här har hänt. Men jag är ändå så trygg. Jag mår ändå så bra så att det är så här, jag kan ta hand om det. Jag kan hantera det. Det behöver inte förstöra mitt liv. Men jag tror att så här, har man inte det så är det jättesvårt att bli drabbad av saker utan att känna att man är ett offer och att man lider. För när livet bara blir en kamp, då blir alla de här smällarna så jävla tuffa. Till slut känner man bara, fan jag får bara stryk hela tiden. Och istället för att känna så här, jag är skitstark. Fan, det är som att gå och träna och sparra så får man en smäll, men då kör man vidare. Men liksom, om man aldrig har sparrat så blir man ju knockad varje gång. Mm. Jag tror att så här, det kan vi lära oss från tidig ålder. Jag skulle tycka att så här, fan, börja prata om det här i skolan från mellanstadiet. Förbereda barn på att så här, sånt här kan hända. Det behöver självklart inte göra det. Men det finns. Mm. Vad är det? Vad är beroendesjukdom? Vad är ångest? Alltså, vad är det som händer i kroppen? För det finns ju massa kunskap om det. Så det är inte hokus pokus liksom.
Nej, och det skapas ju nya liksom, samlingsord om man tittar på psykisk ohälsa och så vidare och så vidare. Ja. Vaga uttryck där det är väldigt många saker som är under. Men ja. Psykisk ohälsa. En frågeställning så här, ja men har man psykisk ohälsa för att man mår dåligt?
Ja.
Och då börjar det bli så här att då börjar man titta på, liksom, man använder sig av starka etiketter helt plötsligt, vilket gör att du går ju ner. Jag tänker på det, du säger det här med att när livet är en kamp, om vi går tillbaka till, för jag kan tänka mig att livet blev en kamp för dig även fast du var listetta.
Mm.
Med den här oroande frågan, vad ska jag göra sen? Mm. Jag känner henne så väl när jag slutade med min karriär.
Mm.
Men vad hände då? Alltså du gick in i 12-stegsgemenskapen. Vad var det du fick i 12-stegsgemenskapen mer än att du kände igen det hos andra? Vad var det mer för verktyg du fick?
Alltså det huvudsakliga som var avgörande för mig var att jag började blicka inåt istället för utåt, vilket jag hade gjort i hela mitt liv. Alltså försökt, som Nemo sa, man försöker fylla någonting här inne med externa saker. Mm. Och när jag började göra den resan inåt så var det var det avgörande att så här, och att faktiskt också som jag tycker 12-stegsprogrammet är jävligt bra är att så här, det är också att man lär sig också ta ansvar, alltså att så här, man växer upp lite på ett sätt, och det tycker jag är skitviktigt att så här, jag hade också en jätteviktig person som jag träffade 2016 som har varit som min mentor sen dess som heter Gino, som också har lärt mig jättemycket genom livet att så här, hur man är en vuxen, alltså en man som tar ansvar för, jag gör fel men idag tar jag ansvar för det. Jag kan ta en konflikt idag utan att det liksom behöver ta, alltså nu vet man går runt och harmar så är arg och så här, utan så här, jag tar en konflikt om det behövs, men jag är inte rädd för det behöver inte liksom ta över hela mitt mående.
Mm.
Och om jag gör fel så kan jag se det och så här, försöka se vad jag kunde gjort annorlunda, men också sen när jag har bett om ursäkt och tagit ansvar för det, så går inte jag runt och ältar det här. Och det är en massa sådana saker som jag... Det är små grejer nu som jag pratar om. Men alla de här sakerna behövs för att liksom läka och för att så här, må bra. För när allt sånt här påverkar en så mycket, så att så här, dagarna blir bara en lång jävla väntan på att somna typ. Som jag har känt i perioder. Så här, fan, jag vill bara gå och lägga mig så jag slipper tänka, jag slipper känna någonting. Och istället, så här, det där går att bli fri ifrån. Det är val man gör. Alltså det är faktiskt så. Vi väljer faktiskt hur vi vill må. Alltså känslan är produkter av våra tankar. Och det är upp till Magnus, Nemo och Albin att bestämma vad jag ska tänka. Det är faktiskt så. Alltså även hur tufft det låter när man mår skit. För jag vet hur det är att må skit. När man måste då, så man vill inte leva längre. Och så kommer de och säger, du väljer det här själv. Det är inte det jag menar. Men du väljer vad du vill mata dig med. Mm. Det kommer inte, alltså ingen annan kan gå in i din hjärna och bestämma vad du ska tänka. Det är bara du själv. Och de får ju mer små valen från de förutsättningarna man har. Det är klart att när man mår så där dåligt och inte vill leva, så kan man inte, nu väljer jag att må som en prins. Det är inte det jag menar. Men du kan välja att börja göra små förändringar för att ge dig bättre förutsättningar. Och det är ditt ansvar. Och det är dina val. Och det tror jag är skitviktigt också, att känna att så här, fan, det här är jag som har kontroll över. Det är inte min chef som bestämmer, eller om man har en dålig relation, det är inte min partner som... Alltså det, är så här, det här är mitt. Jag bestämmer över mitt mående. Jag kan mata mig med bra saker eller jag kan mata mig med dåliga. Sen kommer det hända saker i livet som är motgångar. Men att må bra och hantera motgång, det kan ju nästan vara som en utmaning. Alltså det kan nästan kännas kul till och med om man är på ett bra ställe. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så det är så här, jag tror att det handlar om att se de här sakerna och se vad man är ansvarig över. Sen så som det finns ju massa steg i det här 12-stegsprogrammet som är, alltså just att lära sig ta ansvar för vad man har gjort, be om ursäkt, men också sen inte hålla på och älta det något mer. Mm. För då blir man igen ett offer. Alltså det är ett sätt att tycka synd om sig själv, att man ältar hur dum man har varit till exempel. Eller jag har alltid varit en så dålig pappa. Det finns inget konstruktivt, det finns inget positivt med det. Utan ta ansvar, sen så be om ursäkt eller det man kan göra för att liksom ta ansvar för det. Och sen släppa det och gå vidare. Och inte göra om samma sak igen liksom.
Fan, jag skulle vilja dröja lite vid det du pratade om med föräldraskap. Mm. Du pratade om det här med att... Ja, men hur man vill vara som förälder, vad man själv har fått med sig så här. Och för mig var det så här att jag tror att alla som har haft en ganska dålig uppväxt, eller en dysfunktionell uppväxt, eller hur man nu ska uttrycka det, kanske man har en mall vad man vill ta med sig och vad man vill göra annorlunda. Mm. Så var det för mig i alla fall. Jag hade liksom tydliga grejer att det här var bra, det vill jag gärna föra vidare till mina barn, och det här var mindre bra, det vill jag liksom ändra på. Mm. Att vad man vill och vad man sen gör, alltså vad man är förmögen att sen göra, det är två vitt skilda saker. Mm. Fan vad jag har märkt det alltså. Det är så sjukt. Jag har så här, mycket jag vill göra med mina barn. Jag vill vara bra på att sätta gränser. Jag vill vara liksom så här tålmodig. Men jag kan inte sätta gränser. Nej. Jag har aldrig fått gränser själv av mina föräldrar. Och jag kan inte sätta gränser med mina barn heller. Mm. Alltså det är så svårt tycker jag. Mm. Och just det här, då faller jag själv in i det här som man säger. Som du säger själv, det här med att oh, men shit vad kass jag är. Mm. Shit vad dålig jag är. Mm. Och så blir man ett offer. Och så är det runt. Mm. Har du något tips till mig? Du som kommit lite längre i nykterheten och föräldralivet och det där i alla fall.
Alltså, svårt. För jag tror verkligen att många föräldrar känner igen sig, att man känner fan vad dålig. Alltså så här, att man misslyckas ibland. Men jag tror att jag hade ett sånt här samtal senast igår med min partner som är mamma till barnen också. Så här, jag känner jätteofta att jag är alldeles för hård mot min äldsta son till exempel. Jag kräver för mycket av honom. Och sen så har jag känt det, och det har liksom legat och bubblat ett tag. Och så var jag såhär, fan, jag satte mig ner och snackade med honom om det här. Och var såhär, jag vill bara att du ska förstå. Att, så här, jag vet att jag har varit i perioder alldeles för hård mot dig. Men det är verkligen, det är inte du som har gjort någonting fel. Eller så här, det är inte du som gör för lite. Eller, det är jag som kräver för mycket. Jag ber om ursäkt, jag vill bara att du ska veta att så här, du är perfekt liksom. Jag älskar dig så mycket som man kan älska någon. Och så här, då har jag alltså, jag har sett vad jag gjort för fel, tagit ansvar genom att så här, be om ursäkt också, så här, jag såg att han förstod vad jag menade. Och sen så efter det, då är det så här, okay, men vad ska det ge mig om jag håller på att fortsätta älta så här, fan vad jag ställer höga krav på. Alltså det ger ingenting. Det blir bara att jag går runt och slår på mig själv. Och slår på sig själv, det finns inget konstruktivt med det enligt mig. Jag tycker inte att det ger någonting. Utan då är det så här, okay, men jag gjorde fel. Jag har tagit ansvar för det. Nu gör jag något bättre. Alltså, så får man bara ta de små baby stepsen hela tiden till att försöka göra lite bättre. Och jag tror att det här som du beskriver nu, jag är ingen psykolog eller terapeut, jag kan inte säga exakt hur du ska göra, men jag menar bara det här slå på sig själv, det är ju en grej som verkligen matar alltså ett missbruksbeteende, skulle jag säga. Alltså så här, för det, nu är du nykter och trygg i det, men jag menar det ger också en till slut kanske anledning till att missbruka. Man är så här, fan, jag är så jävla dålig, jag duger inte, något skitsamma, ingen gillar mig. Alltså då hamnar man i det där och sen så sitter man där och fyller på med någonting som för tillfället fyller upp. Så jag tror att det är skitviktigt att sluta med det. Alltså att vara, man kan vara hård mot sig själv och så här, för att utvecklas, men att misshandla sig själv, det är inget bra. Alltså jag har haft så många samtal med mig själv i de där perioderna där det är så här, det här är ju en taskig människa alltså.
Mm. Har du ställt dig själv frågan någon gång, Nemo, hur du vill vara som förälder? Så här ska jag vara som förälder. Det här vill jag vara.
Nej, men jag vill ju verkligen vara annorlunda än mina föräldrar, skulle jag säga. Nej, men det är ganska taskigt att säga. De gjorde många grejer rätt också. Men absolut, jag har haft en ganska tydlig mall om hur jag vill vara liksom. Men jag känner ofta att jag liksom, att jag inte riktigt lever upp till den bilden. Att jag liksom väljer, ja, men du vet, de klassiska dilemmana med småbarn liksom. Att jag är med min soon to be 4-åring och hon är trotsig, ligger på golvet och är galen liksom. Och jag vet att okej, om jag ger henne en glass nu så kommer hon lugna ner sig. Men det är innan middagstid. Och så blir det alltså att jag gör det ändå, fastän jag egentligen ska ge henne efter middagstid. Alltså det där, och så där håller jag på, för att jag liksom väljer den bekväma vägen istället för att sätta en gräns som jag vet kommer gynna henne i längden. För att om jag hela tiden alltså väljer den lätta vägen och ger det hon vill ha, så kommer hon växa upp och bli en snorunge. Mm. Det är ju så, man gör med en björntjänst. Och jag vet det, men jag orkar liksom inte ta fighten när jag har två små flickor som båda är galna liksom.
Ja. Och då kan man ju välja så, som du beskriver nu, fan jag misslyckas, det är det du beskriver. Eller så kan man gå in och så kan man bara så här, fan du är ensamstående, eller?
Mm.
Ja, fan du, jag är ensamstående, relativt ung pappa från en ganska jobbig bakgrund med liksom, jag har inte haft det så lätt i livet. Jag tar hand om mina barn. Jag gör allt för mina barn, jag gör allt jag kan, jag är nykter, de har liksom, de har det bra. Jag gav henne en glass innan maten, det var inte optimalt, men det var inte heller värsta katastrofen. Hon kommer inte bli en jobbig snorunge för att hon fick en glass den här dagen innan maten, och inte för att hon får det imorgon heller. Men mitt mål är på lång sikt att inte hamna i en situation där jag måste alltid muta med glass. Men det var inte heller värsta kaoset. Det var inte så att du slog henne. Alltså, förstår jag vad jag menar? Så att det är också så, varför skuldbelägga dig själv så hårt när du gör allt det här för att ge dem ett bra liv? Och hur ofta ser du dig själv i spegeln och ger dig det?
Mm.
Det är det som jag tror att vi många har gemensamt. Att så här, man är så jävla bra på att tala om vad man har gjort för fel. Och vad man inte duger till, vart man inte räcker till. Och liksom så här, mata en med det. Och sen så, jag har behövt gå in och göra liksom, alltså, guidat mig själv i trans för att träffa de här rösterna som ändå bor i ens huvud och så här, prata med, vad är det här för figur liksom? Mm. Det är ingen snäll människa, det här är ingen människa som jag skulle vilja umgås med, som säger så här taskiga saker till mig hela tiden. Och det jag tror att så här, jag hör dig, jag tror alla har gett sitt barn glass någon gång, orkar inte, men okej, okay, det är inget bra, men det var inte heller, det var inte katastrof.
Nej.
Och imorgon behöver du kanske inte göra det. Och sen så till slut säger man det så här, okej, men nu har vi en dynamik där jag inte liksom faller för hennes gnäll genom att ge glass.
Sen om man säger ordet strid också. Jag kommer ihåg så väl när jag och Magdalena, vi var i England och så landsvar kan ha varit 4-5. Så står han vid leksaksdelen i matbutiken i England och så säger han så här, Daddy! Så pekar han på bilar. I want that, 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 that and that. Han vill ha alla bilar. Jag sa, nej, men det blir ingen bil idag. Och han lägger sig och skriker. Och du vet, matbutiken, det är liksom Coventry, alla vet vem jag är, du vet, fotboll, bla bla bla. Men han fick ligga kvar.
Mm.
Så att, det blev min första riktiga liksom sätta stopp med Lans. Och det tog ett tag. Jag ställde mig liksom runt hörnan och gömde mig för att se om han skulle släppa. Till slut släppte han ju det liksom. Mm. Och så fick man ta det där i steg. Små steg hela tiden. Men jag läste en bok faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. För grymt bra om föräldraskap. Den handlade just om det här med att sätta gränser. Att man inte sätter en gräns man inte kan hålla. Att man inte säger någonting. Jag bara tar ett exempel att då får du gå på ditt rum om du gör så igen till exempel. Och sen så får de inte gå på sitt rum om de gör det. Då blir det helt verkningslöst. Mm. Och de lär ju sig det så snabbt barn liksom. Men det var just att inställningen som man hade själv när barnet började skrika och kämpa för att få det de ville. Att man skulle ha en inställning själv då. Alltså ett tillstånd som man satte sig själv i. Så att man inte åker med i barnets känslor. För då blir det jobbigt. Mm. Utan att man hade ett eget så här. Men det här gör jag för att jag vill att min son ska bli en bra människa när han blir stor eller växer upp. Och jag ska inte ta åt mig av det. Nej. Jag fattar att det här kommer. För det kommer ju komma x antal sådana tillfällen när man måste stå på sig. Liksom. Och där kommer en annan grej med medberoendet in också. Att kunna sätta gränser.
Mm. Ja.
Det är också liksom, så att nej, fan, det är inte lätt. Men jag tycker du gör det fantastiskt, Nemo. Jag är stolt över dig, som du är som pappa.
Tack, det värmer.
Mm, det är jag.
Och vad mysigt att det här samtalet landade i ett samtal om föräldraskap.
Mm. Ja, verkligen. Det är det viktigaste vi har.
Ja, men verkligen. För vi har faktiskt snackat i en timme nu.
Oj,
ja. Och man kan väl summera just den delen med föräldraskap. Att vara förälder, nykter, tillfrisknande eller aktiv. Det är en hyfsat stor skillnad.
Mm.
Jag har ju testat på båda.
Mm.
Och jag kan säga att man är mycket, mycket oförmögen att vara en bra förälder när man är aktiv i sitt beroende.
Ja.
Mm.
Oavsett hur mycket man än vill. Ja. Kraften finns inte.
Mm.
Det gör det inte.
Så sammanfattningsvis så kan man ju landa i det som Albin är inne på. Att man ger ändå sina barn en nykter och drogfri förälder. Och det är ändå det viktigaste.
Absolut. Och sen så är det en resa att vara förälder också. Mm. Och man lär sig på vägen. Mm. Och du beskriver scenarier som jag tror många har upplevt det här med när de liksom krisar i en offentlig miljö där man bara får stress av det. Liksom.
Mm.
Och då gäller det att vara stark. Alltså för jag menar, man måste också se vad man har för dagsform.
Mm.
Det kan ju vara att du hade torskat med 4 mål och du låg bakom 2 själv och mår skit och bara fan, jag, idag pallar inte jag ta det här.
Mm.
Så jag tar den där jävla bilen. Och det är svårt. Alltså vi är inte hemma med våra barn liksom på heltid. Utan de flesta jobbar ju med något helt annat. Och det påverkar ju också en. Ibland kanske man har en riktigt tuff dag. Och då är det lätt att det blir en glass som är ute. För man orkar inte. Men då behöver man inte vara så jävla hård mot sig själv. Utan då får man ju bara tänka, imorgon ska jag liksom vara i bättre form.
Mm. Du Magnus, ska vi hugga in i vårt favoritsegment?
Det tycker jag verkligen.
Mm.
Det är dags för The House svarar. Hej Robert, hur är läget idag då?
Det är finemang idag igen.
Det är härligt att höra, du har alltid bra dagar, det är skönt.
Nästan alltid
ja,
i alla fall.
Ja. Här har vi en lyssnarfråga som lyder: vad kan vanliga tankar / ursäkter vara för en beroende?
Den vanligaste tanken är ju att nej men det här är inte mitt problem, andra överdriver. Och om folk bara visste hur jag hade det eller hur jag haft det. Och jag brukar säga så här att det finns inga människor på den här jorden som anser sig så missförstådda och som det är så synd om som oss beroende när vi är aktiva då. Men det är nog en ganska vanlig tanke i början på ett missbruk. Och det här är heller inte så konstigt därför att det är nog ett naturligt mänskligt försvar. Ingen människa vill tro att det skulle vara något fel på mig eller att jag skulle vara dålig inom situationstecken. Så att ett naturligt försvar är ju att jag faktiskt börjar titta på omständigheter runt omkring som har orsakat det här. Det är därför jag mår så här. Det är därför jag behöver det här. Jag behöver komma ner. Jag har ju så stressigt och så vidare.
Stort tack Robert.
Åh, tack Robert Boman för ännu lite visdom.
Han har alltid så bra svar. Alltså.
Mm, vi uppskattar din expertis.
Han är vårt levande lexikon.
Verkligen.
Mm,
ja, ska vi knyta ihop säcken här? Det här var ju väldigt fint att du ville komma hit Albin.
Tack för att jag fick komma.
Ja.
Verkligen. Hur känns det nu då? Vi var inne på det, just det här med nästa steg och sådär. Hur tillåter du dig själv att liksom köra på utan att veta vad som kommer att hända?
Ja, men delvis att bara så här, det är helt okej att åka med också ibland. Man behöver inte ha så här, jag behöver inte vara den som gasar och sitter vid ratten, utan jag kan bara få åka med i livet och uppleva också. Och att det är faktiskt en resa. Alltså, som i perioder, ibland är det speedbumps, ibland så kör man fel, men man hittar alltid, alla vägar leder dit vi ska liksom. Och när man kan börja ta in det och bara så här embracea det, så tror jag att det är, inte ha så mycket oro som det är i den här pandemin. Utan så här, okay, men jag kan inte styra över den här pandemin. Det är omöjligt. Så att det är så här, jag behöver inte lägga min energi på och oroa mig och fundera för mycket kring det, utan bara åka med. Och sen så tror jag det är jätteviktigt att gå tillbaka till, vad behöver Magnus för att må bra? Vad behöver Nemo för att må bra? Alla har ju sina saker. Och så utgå från det och så här, okay, men jag behöver det här och det här och det här. Och ge dig själv tiden att ta det då. För att det är bara, in the end är det bara det själv handlar om, alltså att ta ansvar för att må bra.
Vad tar du med dig, Nemo?
Jag tar med mig de här slutorden. De satt som en smäck, tycker jag. Vad behöver jag för att må bra? Och se till att ha det i mitt liv liksom. Väldigt fint.
Själva. Och tillåta dig själv.
Verkligen. Och inte slå på sig själv så mycket som förälder.
Nej, precis. Jag tar med mig mycket såklart, men det jag vill liksom lyfta, det är just det här som du pratade om, Albin, med att få fler verktyg att hantera livet och det som händer. Vilket också leder mig in på det här med att inte gå runt och behöva oroa sig för vad som kan hända. Att känna att blir det kris, kommer det hända någonting som gör ont, så vet jag att jag stabilt kan deala med det. Det tar jag med mig, det tycker jag var fint.
Tack för din tid, Albin.
Tack för att du kom.
Och tack till er som har lyssnat. Tack. Och tack, Nemo.
Ja, tack till dig, Magnus. Vi hörs nästa vecka.
Jajamensan. Hej då!
Puss och kram!